För många år sedan så läste jag en bok av den amerikanska pastorn Craig Groeschel, om det är så hans namn uttalas. I alla fall så heter den boken Kristna ateister. Och där pratar han om människor som bekänner Gud med sin mun men förnekar honom med sitt liv. De lever alltså som om Gud inte fanns, trots att de kallar sig kristna. Och det här begreppet kristna ateister, det har på många sätt levt kvar i mig. Dels för att jag själv gång på gång känner att jag måste fråga mig vad min kristna tro faktiskt betyder för mig. Inte minst för att jag är uppvuxen just i en kristen subkultur och det jag tror på Jesus har alltid varit någonting helt naturligt. Det har varit en del av vem jag är och vad jag står för. Men också för att det verkar vara ett globalt problem det här med att kalla sig för kristen men leva på ett helt annat sätt. Och det är också ett historiskt problem, någonting som de kristna kämpade med redan på Bibelns tid. Och vi skulle också kunna kalla det här för kulturell kristendom. Det är ett begrepp som är ganska populärt idag, alltså där man kallar sig kristen. Men ens kultur är så influerad av världen att det är nästan omöjligt att skilja kristna från icke-kristna. Man har i alla fall inte den genuina tron på Jesu död och uppståndelse för ens frälsning. Och det tänkte jag prata lite om idag, men innan jag börjar det här programmet så ska jag bara säga att om det är dålig ljudkvalitet på det här programmet så är det för att jag spelar in det medan jag är på resande fot. Just nu sitter jag på ett litet hotellrum i Rumänien och jag har inte min vanliga inspelningsutrustning med mig utan spelar in det här på mobiltelefonen. Men jag tänkte i alla fall att det var bättre att göra det på det här sättet än att ställa in programmet, och jag hoppas att det inte är allt för störande på ljudkvaliteten. Men hur som helst, jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Vi ska börja med att läsa lite om de första kristna. Och ibland så talar vi om de första troende på ett kanske lite romantiserande sätt. Alltså, de är vårt ideal och de är vår modell för hur man ska leva som kristen. Men om man ens kan säga att det någon gång har funnits en idealförsamling så måste det nödvändigtvis ha varit en väldigt kort, liten tid. Redan i församlingen i Jerusalem, strax efter att anden hade fallit, så började man bråka om ojämlikhet mellan olika grupper i församlingen. Och jag ska ge några bibelord som indikerar vad de hade för kamp, vad de hade att kämpa emot under den första församlingens tid. Och vi ska börja med församlingen i Korint, där aposteln Paulus skriver så här, och jag läser från första Korinterbrevet kapitel 6 och verserna 15-16. Vet ni inte att era kroppar är delar i Kristi kropp? Ska jag ta delar av Kristi kropp och göra dem till ett med en prostituerads kropp? Verkligen inte. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en prostituerad blir en enda kropp med henne? Det heter, de två ska bli ett kött. Och det här är en uppmaning och varning, inte till ofrälsta människor, det är inte ofrälsta han skriver det här till, utan till kristna. Och Paulus säger alltså till omvända och andefyllda kristna att de inte ska gå till prostituerade. Vad är all sin dar? Ska man ens behöva säga det? Varför trodde någon kristen överhuvudtaget att prostitution var okej? Och sanningen är den att antagligen så berodde det på att de bodde i en kultur där prostitution inte ansågs än som otrohet och där det inte var lika tabubelagt som man kanske skulle tro eller önska. Det var en naturlig del av livet. Man var gift med en person, men man kunde också tillfredsställa sina begär på andra sätt och på andra områden. Och ett annat exempel också det härifrån Korint. Korint verkar som en församling som hade ganska många av de här märkliga problemen. Men det står i första Korinterbrevet 11, vers 20-21. Men när ni samlas går det inte att fira Herrens måltid. För när ni äter tar var och en genast för sig av egen mat. Den ene är hungrig, den andra berusad. Och här talar alltså aposteln Paulus om brödsbrytelsen. Och det finns mycket att säga med det här. Men han säger i alla fall att vissa i församlingen satt under de här festerna, agapefesterna, måltiderna som man hade tillsammans och drack sig fulla under församlingshögtiden, i gemenskapen. Alltså hur kunde det ske? Hur kan en kristen person tro att det skulle vara okej att dricka sig full på ett möte till och med? Det låter helt befängt. Men det man får tänka på är att i den grekiska och romerska kulturen under den här tiden så var fester en del av den rika kulturen, alltså de som hade resurser, de som hade möjlighet. De samlade sig nu och då till fylleslag och orger där frosseri och dryckenskap var naturliga ingredienser. Och den kulturen tog man sedan med sig in i församlingen och man etablerade där vanor som var väldigt normala i världen och så normala att man nästan inte reagerade på det ens i församlingen. Och jag ska ta ett exempel till innan jag går vidare, även om det finns egentligen massor av exempel att hämta. Men vi kan läsa i Titus brev som är skrivet av apostel Paulus igen till Titus, en medarbetare som befann sig på ön Kreta. Och där säger han så här: det finns nämligen många upproriska pratmakare och bedragare, särskilt bland de omskurna. De måste man tysta munnen på, för de vänder upp och ner på hela familjer genom att för egen vinning lära ut sådant som de inte borde. En av deras egna, en profet, har sagt: kretensare ljuger jämt, de är vilddjur, glupska och lata. Det omdömet är sant. Tillrättavisar de därför strängt så att de blir sunda i tron och inte ägnar sig åt judiska myter och bud från människor som vänder sig bort från sanningen. Slutcitat här från Titus kapitel 1, vers 10-14. Och i den här texten så talar Paulus om pratmakare. Han nämner bedragare, han nämner lögnare och utsugare. Och det här var alltså i församlingen. Ibland syskonen så fanns de här pratmakarna, bedragarna, lögnarna och utsugarna. Och då kan man fråga sig, varför var det här ett så stort problem just på Kreta? Jo, på den här tiden så var det en allmänt vedertagen sanning, precis som den här mannen, författaren och poeten och profeten som Paulus kallar den, säger att kretensare ljuger jämt, de är vilddjur, glupska och lata. Och så var det en allmänt vedertagen sanning att kretensare, de kan man inte lita på. De hade bytt sida under ett krig ganska nyligen när det här skrevs. De hade haft en allians, men när det gick åt fel håll så bytte de allians. Och därför sågs de som människor som vände kappan efter vinden. Och dessutom så var deras mytologi att guden Zeus, han var född på Kreta. Och Zeus var ju en gud som inte bara var stor och mäktig utan också en notorisk lögnare och opålitlig person och gud. Och man blir helt enkelt som den man tillber. Det man ser upp till, det formas efter. Och än en gång så ser vi alltså att människor som är formade av den kringliggande kulturen, och aposteln, han måste här varna dem och uppmana dem att låta sig formas av en annan kultur. Och de här människorna var, skulle man kunna säga, kristna ateister. De levde som om Gud inte fanns, trots att de hade en bekännelse. Man skulle också kunna säga att de var kulturella kristna, för att kristendomen var en ytlig fernissa, någonting som man hade i sin kultur, men som inte hade trängt ner i djupet av de här människorna. Och det här sättet att leva, det kunde komma på och det kunde utföras på olika sätt. För det första så kunde man leva ett dubbelliv. Alltså man kunde dölja sin omoral för att slippa så att konfronteras med den. Och för det andra så kunde man sakta och försiktigt införa saker i församlingen som inte var förenligt med kristen tro. Som i exemplen som vi har sett tidigare här nu då, i Korint och på Kreta. Och det behövde kanske inte ens vara att man införde någonting. Kanske det aldrig hade försvunnit. Det var lite som om jag blev frälst medan jag var en person som svor väldigt mycket till exempel. Så kanske det inte hade fallit mig in att jag skulle behöva förändra mitt sätt att prata bara för att jag blir kristen. Man kan behöva vägledning för sådana saker, och det är det som aposteln Paulus ger här. Men för det tredje så skulle ju självklart sådana här händelser resultera i ett avfall. Alltså att man till slut gör sin uppgörelse och vänder sig bort ifrån Gud och inte längre vill vandra tillsammans med andra troende. I en liknelse så talar Jesus om tron som ett korn som sås på olik mark, och att en av de här jordmånerna som han talar om är stenig grund där kornet, alltså tron, inte får någon ordentlig rot. Så det växer snabbt upp, men så fort solen stiger upp, alltså när det kommer motstånd, så vissnar tron och försvinner. Men kultur har en otrolig effekt. Vi blir formade av den världen som vi lever i. Antingen utan att vi tänker på det. Vårt språk, vårt mode, våra ideal. Allt formas av vår kultur. Och det är oerhört svårt att leva eller tänka annorlunda. Att vara konträr och verkligen stå för någonting som är annorlunda. Till exempel, om jag ska ta som exempel min egen uppväxt, så växte jag ju upp i Maranata i Stockholm, och delvis så levde ju vi också under ett slags tryck från två olika kulturer. Dels den världsliga, normala inom citattecken, kulturen, och dels också församlingens kultur. Och jag tror att många vandrade en balansgång mellan de här två världarna. Några av mina vänner trodde absolut inte på Gud, men de kunde ändå gå på ett möte då och då bara för att slippa frågor eller slippa ta upp det där. Det var enklast så. Man orkade inte med någon uppgörelse där man skulle ta konfrontationen, utan istället så försvann man sakta ut i ett ingenting. Och det är ju å ena sidan, men samtidigt så är det här en fara även för oss som menar oss tro på Gud och som säger att vi vill följa honom. För frågan är ju vad tron på Gud egentligen betyder för oss. Och framförallt om vi har en fungerande gemenskap med Gud själv. Jag ska berätta om någonting som jag har sett många gånger. Både på det personliga planet och inom frikyrkosamfund. Säg att man tror på någonting som samhället har svårt för att acceptera. Det kan handla om, ja, man kanske säger att homosexuell samlevnad är synd. Det som då väldigt ofta händer är att efter ett tag så börjar man prata mindre om just den här frågan. Det finns ju annat som är viktigt om än frågan om homosexualitet, vilket naturligtvis är helt sant. Men efter ett tag så märker man att det sägs nästan ingenting om det där. Det har blivit en obekväm del av tron. Och det i sin tur gör att färre får kunskap och undervisning i församlingen om vad det är som är fel med, i det här exemplet då, homosexuellt samliv. Och det gör att församlingen hamnar i ett intellektuellt vakuum. Man kan inte längre försvara och stå för det man tror på. Och så där brukar det se ut en tid innan man så smått börjar ställa frågetecken vid den tidigare tron. Ja, men är det egentligen fel med det här? Är det verkligen en synd? Kan man inte tolka det annorlunda? Man möter kanske motstånd, men motståndet är inte lika starkt som tidigare. Och sakta men säkert så rör man sig mot en ny bekännelse. Och det här är ju en process som vi har sett många gånger, är jag säker på. Pingströrelsens försök nu på att visa en förändrad syn på just den här frågan då med homosexuellt samliv visar på just det här, att börja med att man talar mindre om det, så blir det stilla, så börjar man omvärdera och så kommer en ny teologi. Och det kan naturligtvis vara bra och korrekt, för man ska ifrågasätta det man tror på och fråga sig om det är sant eller om det är bibliskt. Man ska inte hålla fast vid en teologi eller en lära bara för att det var någonting som ens förfäder trodde på. Men samtidigt så ska man heller inte ge efter bara för att samhället har bytt åsikt. Och det är det jag tycker händer så otroligt ofta. Att där man formas inte efter Bibeln och Bibelns förkunnelse, utan man formas efter samhällets syn på feminism, på sexualitet, på samliv eller vad det än handlar om. Och vi är inte kallade att vara som alla andra människor. Vi är kallade att vara Guds folk och att formas och likbildas efter och tillsammans med honom. Så vad kan man göra då för att motverka den här processen? Och nu tänker jag framför allt på individnivå. Alltså om jag har blivit en person som har förlorat kontakten med min kristna tro och Guds existens inte längre betyder någonting för mig. Och jag tror att det finns två svar på den frågan. Alltså vad kan man göra för att motverka det här? Och det ena svaret, det handlar om psykologi. Men det andra tror jag är djupare och mycket, mycket viktigare. För inom psykologin, så om man ska se på det rent psykologiskt, så sägs det att engagemang, det är en rot till identifiering. Och vad menar man med det? Jo, om du engagerar dig i en sak, så är det inte bara så att det, för att den är viktig för dig så blir du engagerad. Men också när du engagerar dig så kommer det bli viktigare. Du kommer känna en större tillhörighet. Om du skulle gå med i IOGT, jag vet inte hur mycket verksamhet de har längre, men om du går med i nykterhetsrörelsen och börjar försvara nykterhet, så kommer ditt engagemang göra dig mer övertygad om nykterhetens fördelar, för att säga det så. Eller om du går med i ett politiskt parti och går ut på torget och argumenterar för dina åsikter, så kommer du bli mer övertygad om partiprogrammet. Och på det sättet tror jag att det är med väldigt mycket i livet, och även med den kristna tron. Om man vill bli bättre rotad i sin tro, om vi ska se unga bli engagerade på det sättet som vi skulle önska, och verkligen göra det här kristna livet till en del av deras identitet, så handlar det om att odla sånt som bibelläsning, bön, gemenskap med kristna och så vidare. Och dessutom hjälper det att ha en fungerande tjänst i en lokal församling, alltså kanske leda möten eller besöka sjuka eller vara vaktmästare eller vad som helst annat. Man kan också vara mer ideologiskt engagerad, alltså om man studerar apologetik, försvar för den kristna tron, om man går ut på gator och torg och pratar om Jesus eller samtalar med människor på nätet. Det är sådana saker som styrker ens identitet som kristen. Och delvis så tror jag att det är sant, och jag tror att det också kan vara bra. Ingen mår bra av att vara oengagerad. Om någon kommer till en församling men de får inte vara med i arbetet på något som helst sätt, får inte känna sig behövd och det finns ingen verksamhet eller så, så förlorar man intresset. Det är enkel psykologi. Men Guds metod, det är inte psykologi. Att du inte ber mer eller är på fler sorgmöten, det är inte det verkliga problemet. Det är bara ett symptom på problemet. Så vad är då grundproblemet och vad är lösningen? Jo, jag tror att det här bibelordet kan vara med och ge ett svar. För i Johannes kapitel 6 så har Jesus det man skulle kunna kalla för en hård predikan. Han ställer krav, han utmanar, han gör det svårt för sina åhörare, och med det så låter resultatet inte vänta på sig. Många som tidigare var hans sympatisörer och vänner, som älskade att lyssna på honom, de gick ifrån honom. Han blev opopulär helt enkelt. Det var inte längre bekvämt att hänga med på lasset. Väckelsen var över, skulle man kunna säga. Sötebrödsdagarna var helt slut och de flesta, de gick ifrån honom. Men då kan man fråga sig, vad var det som fick några få, nämligen de 12 apostlarna, att stanna kvar hos Jesus? Och då står det så här i Johannes kapitel 6, vers 66-70, så står det: efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Då sa Jesus till de 12: inte tänker ni väl också gå? Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Och det här är Simon Petrus stora bekännelse, och jag tror att han ger oss nyckeln till ett liv som är orubbligt. Först så säger han: till vem skulle vi gå? Alltså han talar om den personliga gemenskapen med Jesus kontra vilken som helst annan gemenskap. För han älskar Jesus och han vill hellre vara med Jesus än med någon annan. Det är roten, det är begynnelsen. Men varför älskar han Jesus så? Jo, han fortsätter och säger: du har det eviga livets ord. Alltså, du är den som har det som jag och vi behöver. Om det smärtar eller behagar, så är sanningen den att det är bara du som ger människor liv. Vi är mer intresserade av sanningen än att vi ska bli att vi ska få höra det vi vill höra. Och så till sist då säger han: vi tror och förstår att du är Guds helige. Så Petrus och de andra 11, de hade kommit till en förståelse och övertygelse om vem Jesus verkligen var. Det var inte en subjektiv upplevelse som höll dem hos Jesus. Det var inte kulturen som höll dem ihop. Det var inte den fina gemenskapen med vännerna. Det var inte de fina sångerna. Det var inte de behagliga predikningarna. Det var inte att Jesus hade en kyrka som låg på gångavstånd från Petrus lägenhet, om man säger det så. Det var inte att Jesus hade en teologi som passade. Utan det handlade om en sak. Vi vet att du är Guds helige. Du har livets ord. Det finns inget alternativ för oss. De bar på en överbevisning som bar igenom allt. Och aposteln Paulus, han ger en uppmaning i andra Korinthierbrevet som kan vara till hjälp för oss också. Han talar om att pröva sig själv. I andra Korinthierbrevet kapitel 13 och vers 5 så säger han: pröva er själva. Om ni lever i tron, granska er själva. Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Om inte, så består ni inte provet. Här talar han om att pröva sig själv, självgranskning. Alltså, jag kan inte granska dig. Eller jag kan ju, men det blir mycket gissningar. Du kan ljuga för mig, du kan framstå som den bästa kristna genom hela historien för mig och jag mot dig. Men man kan inte ljuga för sig själv, i alla fall borde man inte ljuga för sig själv, och framförallt så kan man inte ljuga för Gud. Och han säger: pröva er själva, rannsaka er själva, vet du med dig att Kristus är i dig? Har du ett fungerande förhållande till Gud i kärlek? Och om inte, så kommer du inte bestå provet. Och om du inte har den här nära personliga relationen till Gud, så ska du veta att det finns verkligen inte några hopplösa fall. För Gud är inte långt borta. Han är nära dig och han vill verkligen bli din närmsta vän, din frälsare och din far. Så mot slutet av det här programmet så skulle jag vilja uppmana dig att ställa dig själv de här obehagliga frågorna som kan förhindra att du blir en kristen ateist. Alltså frågorna som: hur skulle mitt liv se ut om Jesus verkligen var min herre? Hur skulle mitt liv se ut om korsets väg verkligen var min väg? Om anden var min drivkraft? Om Bibeln verkligen var Guds ord? Alltså hur skulle jag leva annorlunda om jag visste att Bibeln är Guds ord? Om evigheten verkligen var mitt mål, att det inte bara handlar om den här tiden här på jorden, och om missionsbefallningen var mitt uppdrag? För den här världen, den erbjuder dig ett liv i acceptans och bekvämlighet. Den erbjuder en tillvaro där ingen ifrågasätter ditt liv så länge du tänker på karriären, reser på 3 veckors semester, har villa, Volvo och Vove och håller dig uppdaterad med vad det är för åsikter som man ska ha just idag. Men Jesus, han erbjuder ingenting av det där. Han erbjuder utanförskap, ibland erbjuder han förföljelse och alltid erbjuder han motstånd. Och jag vill avsluta med de välkända orden från Hebreerbrevets sista kapitel, och så får det bli min uppmaning till både till dig och till mig. Det står så här i Hebreerbrevet 13, vers 12-16. Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten för att helga folket med sitt eget blod. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er, för sådana offer behagar Gud. Amen. Du har lyssnat på Maranata podcast med mig, Paulus Eliasson. Det här programmet har också sänts i närradio i Stockholm och Örebro. Var gärna med och sprid de här podcasterna. Om du vill komma i kontakt med Maranata så kan du göra det via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.